trött.
Ja,
jag
är så trött. Okay. Du är inte själv om det.
Kan jag köra?
Ja.
Ångestpodden avsnitt någonting. Nej, jag skojar. 302.
Fan,
ja, men jag skämtar. 302, hej!
Hallå!
Hej, hej, hej. Panik. Vet du, när vi är så på avsnitt 302, då kan det bli så, ah, gud, det är så långt jubileum. Alltså 302 är så...
Vadå, till 400
eller
vadå?
Ja, eller 350.
350 är ju inte ens ett jubileum.
Du tycker inte vi ska fira det eller då?
Nej.
Nej. Hej Sofie Hallberg.
Hej, hej. Hej då, Åkesson.
Så tycker jag vi ska göra.
Jaha.
Sofie, vad har hänt sen sist vi satt här?
Vi har ju varit ute på lite äventyr, kan man säga.
Alltså, det har vi.
Ja.
Som har skakat om både kropp och själ.
Ja, och gjort mig väldigt tacksam och...
ödmjuk.
Ödmjuk, ja. Absolut.
Ja.
Jag har också hunnit må skit.
Jag med. Alltså riktigt jävla groteskt dåligt.
Nej, men alltså förra veckan kom ju det här liksom bakslaget i coronakrisen, skulle man väl kunna säga. Och jag vet inte, nu bara har en helt ny oro väckts för mina föräldrar igen.
Same.
Som jag hade typ lite vågat släppa taget kring. Man känner liksom, nej, men vet du vad jag kände? Det var någon annan som hade skrivit det som jag bara kunde relatera till så mycket, att så här, just nu är det så svårt för mig att se ljuset i tunneln. Och inte bara då i liksom coronakrisen, utan det var så, det är liksom, ja, men förra veckan hade jag en dag när jag hade så mycket ångest, alltså det var länge sedan. Jag tror jag aldrig haft så mycket liksom, jag kunde knappt prata, jag kunde inte avsluta en mening för att jag bara, jag mår så skit, alltså det var så mycket tankar bara
om
allt möjligt, alltså allt möjligt. Men sen fick jag ju mens dagen efter.
Okay.
Så jag tror det berodde mycket på det. Vi hade åkt hem till Karlshamn. Av någon anledning kändes det jobbigt. Vi fick ställa in vår fest, vilket är såhär, byhus, stackars er liksom. Men det var jobbigt.
Ja, alltså du, exakt samma här.
Ja.
Alltså,
och så
den
bara
här...
så in i mörkret nu. Jag pallar inte.
Nej, alltså så här, förra veckan, eller förra helgen som var, då var jag liksom, alltså jag stängde in mig med min kille typ, alltså så här, för vi var ju nere i Karlshamn, du och jag. Och det var liksom, alltså det var en så stor grej som hände på fredagen, nämligen att jag fick blomma av honom. Och det kanske inte är det för så här människor, men du vet, när man mår så dåligt, alltså det blev liksom så här, även kom hem med rosor och det var min helg som bara så här, tack för det, älskling. Och sen fick jag vara barnvakt då till Ottilia, som jag liksom, alltså hon är, jag, alltså jag kan inte med ord beskriva vad den lilla ungen betyder för mig.
Alva, ring och, Julia nu och berätta detta.
Nej, men sluta. Ottilia då, för er som har hört om henne i podden, det är ju då min kusins barn. Och min kusin och jag står varandra väldigt, väldigt nära, det har vi gjort hela livet. Så jag tänker att jag är lite så Ottilias moster. Och så min kusins bästa kompis, hon brukar säga att hon ringer till Julia och säger så här: nu pratar Ida och Ottilia i podden.
Exakt.
Ja. Nog om detta.
Nog om barn.
Ja, men du, en annan sak också. Jag har blivit gubbarg på folk som är ute och festar nu.
Ja.
I med pandemin.
Jag med.
Alltså sen de nya restriktionerna kom, jag bara såhär, är du inte läskunnig? Alltså förlåt. Förlåt att jag skrek, men...
Ja, nu börjar det bli lite bara, vad fan? Alltså...
Och jag kan säga så här, jag har inte skött mig exemplariskt i den här pandemin.
Det har inte jag heller gjort.
Men jag bara känner så här, alltså alla myndigheter vädjar, sjukvården vädjar till oss. Kan ni snälla låta bli att röra er ute i 3 veckor?
Precis.
Bara, nej, mission impossible.
Ja, det är helt omöjligt att bara stanna hemma. Nej, det är, ja, alltså det är helt, och som sagt, man har själv, jag tror det är jättesvårt att vara Guds bästa barn i det här, och alla måste få ha liksom, göra någonting som kanske inte är helt rätt i pandemin, men måste man verkligen gå ut och festa? Alltså det tycker jag är bland det värsta, för det känns så respektlöst.
Ja. Gud, så jag fick sån ångestvåg så att jag nästan började gråta.
Jaha.
Av liksom hela
att folk går ut och festar.
Nej, hösten, nej. Vad är det som sker?
Jaha.
Vet, jag bara känner så mycket ångest. Och så pratade jag med min kille innan och så bara kände jag att jag saknade honom. Usch, jag är så ostabil.
Ja, det är så här det ser ut just nu. Livet är lite vad det är. Men vi gör ju det här tillsammans.
Woho! Ja.
Ja.
Du behöver en kram sen.
Mm, tvek.
Du, på tal om något väldigt mycket allvarligare.
Ja.
Sen coronapandemin bröt ut i mars så har det ju skett en ökning av våld i nära relationer som en följd.
Mm.
Såklart många fler som jobbar hemifrån, man spenderar mer tid i hemmet, minsta lilla symptom på att man är sjuk så ska man vara hemma.
Mm. Det har ju också såklart blivit med allt det här hemmajobbandet, så har det ju också blivit kanske lite mer alkohol än vanligt.
Exakt.
Ja, och mycket bråk.
Och detta kände vi liksom att vi ville ta fasta på. Så därför så bjöd vi in den ideella organisationen Stora Syster som vänder sig till dig som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.
Mm.
Och ville prata om bland annat det här, men också sexuellt våld som hela tiden används mot kvinnor eller som kvinnor blir utsatta för.
Mm. Och ja, men jag vet inte, ni kanske såg det här på vår Instagram, men för några veckor sedan så var det två andra organisationer också, Real Stars och Child 10, som gjorde en hemsida som hette hyrflickvän.se. Just som det. Var en fejksida där man då, alltså det såg ut som att man kunde hyra en flickvän eller då köpa sex.
Just det.
Men hyra flickvän är kanske en lite finare beteckning, jag vet
ja,
inte.
Exakt.
Den här sidan var då fake, men de kunde ju då samla information om hur många män som var inne och försökte hyra en flickvän. Och i samband med det här då så släpptes det vecka 44 en SIFO-undersökning som bland annat visar att 1 av 7 män av de som svarade i den här undersökningen då är positivt inställda till personer som köper sex. Alltså inte bara då att de själva är positivt inställda till att göra det, utan så här, ja men har jag en vän så... Alltså,
de tycker det är en skön grej liksom.
Ja, det, de är absolut inte i liksom, har inga känslor kring att så här, jag kanske ska be min kompis sluta.
Fy fan, alltså seriöst.
Ja, det säger ganska mycket om att man fortfarande måste prata om de här frågorna. Det är så jävla viktigt. Och jag är så sjukt trött på killar som inte lägger sig i sina killkompisars dåliga kommentarer till sina flickvänner. Eller typ så, alltså dåliga liksom relationer. Jag tror väl att alla, både killar och tjejer och icke-binära, har kompisar som har varit eller är i relationer som inte är så jättebra. Och är det några som vågar säga ifrån så är det vi tjejer. Jag vet typ ingen kille som skulle våga. Jag menar inte att ni inte finns, det finns ni säkert. Men jag hör så många killar som säger så här, men det är inte min en sak, jag vill inte lägga mig i.
Precis.
Det är deras relation, det är deras skit att sköta. Nej, det är ditt ansvar att säga till din killkompis att det han håller på med inte är okej.
Vi pratade om detta i avsnittet också med Cecilia och Linnea från föreningen Stora Syster. Och nej, men alltså, du vet när man bara får prata med kloka kvinnor som gör viktigheter för vår värld.
Mm.
Ärofyllt varje gång.
Ja då.
Vi rullar intervjun med föreningen Stora Syster.
Varsågoda!
Hej Cecilia och Linnea.
Hej.
Och välkomna till Ångestvården.
Tack så mycket.
Tusen tack.
Hur mår ni? Känns det bra att vara här?
Det är så mysigt att vara här. Och vi ser verkligen fram emot att få prata med er idag.
Mm. Mm. Nej, men jättekul att vara här och vi är väldigt glada att ni vill prata sexuellt våld med oss och att alla era lyssnare får ta del av det här samtalet.
Ja, men berätta, vilka är ni?
Som personer alltså.
Som personer. Jag heter Cecilia. Jag arbetar som generalsekreterare på Stora Syster och är socionom, feminist, ursprungligen från Linköping och bor sedan ganska många år tillbaka i Stockholm och har jobbat alltid med olika rättighetsfrågor och personer i utsatta situationer.
Linnea heter jag. Jag jobbar ju då också på Stora Syster med vårt opinionsbildande arbete. Jag sa i hissen på väg upp hit att jag har någon självbild av att jag är att jag alltid är tid. Men jag inser att jag är tidsoptimist, så det kanske är en del av min personlighet. Nej, men har nog varit feminist sedan väldigt unga år, men kanske insåg det ganska sent. Liksom. Mm. Att haft en analys kring hur tjejer och kvinnor behandlas länge. Ja, men minst liksom från lågstadiet verkligen. Att det, den bilden fanns hos mig. Sen har jag jobbat med liksom frågor om mäns våld mot kvinnor i snart 10 år. Jag är statsvetare. Så att vi har lite olika perspektiv, men båda väldigt intresserade av den här frågan.
Den här viktiga frågan. Vi ställer en fråga till alla gäster i Ångestpodden. Nämligen, vad tänker ni på när ni hör ordet ångest?
Nej, men jag brukar... Den kan vara så svår att liksom... Jag har ju en del klienter i vår mottagning som jag har samtal med, och jag leder även samtalsgrupper, och mycket handlar ju om att prata om ångest. Hur den känns, hur man kan beskriva den, för det är ju för många en känsla som liksom inte riktigt går att ta på. Det är bara starkt obehag. Så. Men det var någon för många år sedan som sa till mig att det liksom ofta kan beskrivas som en känsla av att man har glömt något jätteviktigt. Mm. Alltså som är så här, den känslan som man går runt med konstant. Alltså otroligt hög stressnivå. Och det tycker jag är en så bra beskrivning. Sen kanske det folk känner på massa olika sätt. Men det tycker jag är en så bra beskrivning av ångest.
Ja,
sen är ju panikångest något annat. Liksom så. Men, så det tänker jag när jag tänker på ångest. Den känslan verkligen.
Ja, och jag verkligen den här känslan i bröstet. När jag får ångest så sitter den ju alltid i bröstet, att det är som en klump. Och jag tänker också att för mig finns det två olika typer av ångest. En som är knuten till kanske att jag kan hitta anledningen till den. Och då är den ju lättare också att sätta ord på, att prata om och få höra sina egna, kanske ibland orimliga eller ologiska rädslor eller stress som man bär på, att man får ut den. Men ofta är ju ångesten just det där. Det där var ju väldigt bra beskrivning.
Ja, jag tyckte också det.
Bara den panikkänslan att man har glömt någonting väldigt viktigt. För det är en sån diffus känsla som man, som är så svår att bli av med.
Men idag ska vi ju prata om bland annat om hur våldet mot kvinnor har ökat nu i och med pandemin. Men först ska ni få berätta lite mer om föreningen Stora Syster. Vilka är ni och vad gör ni?
Stora Syster är en feministisk ideell organisation. Vi har jobbat i lite drygt 8 år mot sexuellt våld. Vi har en stödverksamhet. Vi har en samtalsmottagning här i Stockholm där vi tar emot personer som är eller har varit utsatta för sexuellt våld. Och vi har också en stor volontärverksamhet. Vi har 140 volontärer som är engagerade.
Och det är så många!
Ja, och de sitter över hela landet och ger av sin tid för att ge medmänskligt stöd till personer som har varit utsatta. Så våra volontärer jobbar i våra stödfunktioner på nätet där vi har chatt och mailjour, och man har också möjlighet att få en egen stora syster eller storebror hos oss som man kan ha kontakt med. Och i vår stödverksamhet så tar vi emot över 2500 personer varje år. Så vi pratar med väldigt många utsatta och får ta del av deras berättelser. Och sen utifrån vårt stödarbete så försöker vi ju också motverka sexuellt våld. För det är ju vårt yttersta mål, att vi ska få stopp på sexuellt våld. Vi tänker inte gå med på att samhället fortsätter se ut så här som det gör. Så att då utifrån all den erfarenhet och alla tiotusentals samtal som vi har med utsatta så försöker vi förstå vad sexuellt våld är, vilka konsekvenser det får. Vi gör egna undersökningar, skriver rapporter, vi är ute och föreläser i skolor, utbildar företag, utbildar andra organisationer just för att förebygga och få stopp på sexuellt våld.
Så viktigt.
Alltså jag älskar namnet också. Alltså det känns så inbjudande och tryggt att man var så här, stora syster, jag vill ha en stor, alltså förstår ni? Jag tycker det är så bra.
Och det är så vi tänker, att alla kan behöva en stora syster.
Ja.
Och vi pratar ju ofta om den dubbla funktionen av en stora syster. Och det är så vi tänker att vi kan fungera också. Dels stora systern som står upp för en och inte tar någon skit och hjälper en genom svåra situationer. Men också stora syster som tar hand om en och ser en och alltid finns där för en.
Precis. Men alltså jag förstår, det här som jag ska fråga nu är kanske en svår fråga, men liksom, vilka är kvinnorna som ni har kontakt med? Eller är det framförallt kvinnor?
Det är framförallt kvinnor. Mm. En majoritet kvinnor. Vi har en del pojkar och män i vår stödverksamhet också. Mm. En del icke-binära personer. Men framförallt så är det personer som identifierar sig som kvinnor. Mm. Och vilka de är. Vi tar emot alla från 13 år uppåt. Vi har ingen äldre eller liksom ingen övre åldersgräns. De utsatta som loggar in i våran chatt är oftast lite yngre. Där har vi mycket barn som loggar in, unga tjejer. Och i våran samtalsmottagning så är det oftast lite äldre kvinnor. Men vi har kvinnor i alla åldrar, från alla delar av samhället. Det som är gemensamt för i stort sett alla vi tar emot är att de har varit utsatta för sexuellt våld av en eller flera män. Ofta av män de känner, har en relation till, ofta män de älskar. Det kan vara en partner, en för detta partner, en pappa, en farbror, en morfar. Någon som finns nära kvinnan i hennes vardag. Och det är ofta det som gör det så svårt att ens börja först sätta ord på vad det är man har varit med om för sig själv. Precis. Att man ska förstå att det här är faktiskt sexuellt våld, det här är ett övergrepp som jag har blivit utsatt för. Och förstå det när det är en person som man älskar och litar på som är den som utsätter den.
Mm. Men i början av sommaren så släppte ni rapporten Det går inte att berätta för någon på riktigt. Kan inte ni berätta, så vad är det för rapport och hur gick det till när ni gjorde den?
Ja, men precis. Vi släppte ju den mitt under liksom brinnande pandemin när smittspridningen var som värst och det var, alla var i karantän och det var liksom, hur ska samhället bli? Och då tänkte vi måste ju titta på hur har vår målgrupp det under den här perioden. Mm. Så, för det kunde vi ju se att det till viss del påverkade vår verksamhet. Att, ja, men det var såklart, vi försökte ställa om vår samtalsmottagning till att ha den online. Våra samtalsgrupper fick ställas in och sådär. Och så tänkte vi, ja, men det är klart att det här påverkar att inte kunna ses.
Ja.
Men också att många fler är hemma. Många som blir utsatta för sexuellt våld blir ju av det, av någon de känner eller bor med eller lever tillsammans med. Så utsattheten tänkte ju vi liksom ökade, och det är ju inte bara vi som tänker det, utan det har ju vi sett på väldigt många håll runt om i världen och i Europa och sådär. Så vi skrev den här rapporten som baserades på en enkätstudie där vi ställde frågor om man hade erfarenhet av sexuellt våld, om man hade blivit utsatt under de senaste 4 veckorna, hur man har mått under den här perioden under de senaste 4 veckorna tittade vi på tillbaka. Men också hur kontakten med stöd har sett ut. Och just den här titeln är ju ett citat från en person som svarade på enkäten. Det går inte att berätta för någon på riktigt, och där, det kan ju liksom rymma in både under covid-pandemin liksom, att det blir mycket på distans, det går inte att nå någon, det går inte att nå stöd. Nej. Men också sätta lite fingret på problemet i sig, att som vi ser att det finns ju verkligen en viss ordlöshet kring sexuellt våld, att det finns inte riktigt någon som vågar fråga, som vill lyssna och som kan stötta. Det är ändå en känsla som vi har, och vi, många som vi möter har ju haft en upplevelse tidigare. Så att den titeln skulle rymma in båda de sakerna. Men vi kunde ju se verkligen då att de som svarade på enkäten beskrev att deras mående hade försämrats. Det här är ju en grupp som vi kan se lider av psykisk ohälsa på olika sätt redan innan. Så att det var liksom en försämrad situation. En ökning av liksom upplevelse av stresskänslor, ökad ångest, oro, sömnproblem, nedstämdhet. Så att det kunde vi se utifrån den här enkätstudien. Men också förändrat tillgång till stöd, såklart.
Ja.
Som vi tänker ju är ju allvarligt, just för att vår målgrupp mår ändå så pass dåligt oftast.
Jag tänker med att alltså, när man då skulle börja jobba hemifrån, det är ju många som fortfarande gör det, att liksom arbetsplatsen kanske faktiskt är en fristad många gånger om man lever i en osund relation.
Verkligen.
Och att då gå miste om även den och vara hemma 24/7 med den som på något sätt terroriserar dig, antingen psykiskt eller fysiskt. Det säger sig självt att måendet kommer bli sämre. Och rädslan också blir större.
Ja, men jag tänker också om man har mycket ångest, oro, rädsla för världen på något sätt, liksom, av att någon har gått över ens gränser, har svikit en på en massa sätt, man känner tillitsproblematik till sig själv och människor omkring en, då kan ju liksom att komma ut till skola, arbete, vara ju sånt som liksom, ja, men skapa bara dagliga rutiner.
Precis, och där får man ändå vara sig själv fortfarande.
Ja, liksom. Precis, och det är ju, ja, men, till viss del avledning av att liksom tänka på andra saker och så, vara i ett sammanhang, och så drycks det bort.
Mm.
Så att där kan man ju verkligen se en förändring i måendet. Liksom. Så det är inget konstigt att vi fick de här siffrorna.
Nej.
Liksom, det psykiska måendet försämrades.
Mm. Ja, och det kändes också som att det kom, alltså ni vet så här, ja, men larm redan ganska tidigt att så här, det här kan öka, det här kan bli en konsekvens, och er rapport visar egentligen att ja, det är liksom svart på vitt att ja, det har det faktiskt gjort. Liksom. Men märker ni liksom er stödverksamhet och sådär också att det sexuella våldet har ökat i samband med pandemin?
Svårt att säga om vi kan mäta det i våran stödverksamhet. Det vi ser är ju att fler hör av sig på alla sätt. Vi ser att det är fler som är inne på våra webbplatser och läser om vad sexuellt våld är och vilken hjälp som finns att få. Vi har fler som hör av sig och vill komma i samtal och få de här online-kontakterna som vi erbjuder. Och det vi också ser är det som Linnea pratade om och som också visar sig i rapporten, att många har en ökad grad av psykisk ohälsa nu under pandemin. Sen som sagt så kan ju vi bara spekulera i, men det är väl troligtvis så att det sexuella våldet också ökar just när man är hemma isolerad med en person som utsätter en.
Jag tänker också att vi vet nog inte riktigt än hur pandemin har påverkat oss, för vi är fortfarande i det. Och jag tänker just den här att amen, vi märker att fler söker i alla fall kunskap hos oss om sexuellt våld, så att det kanske är i början ett steg att liksom börja ta kontakt. Precis. Så så att jag tror att det är lite svårt att säga. Men
märker ni när man väl söker hjälp och ser att det är många kvinnor som inte förstår riktigt vad sexuellt våld är? Alltså att man liksom så här, jaha, är det också... Alltså man har redan gått med på så mycket så att man är liksom avtrubbad i vad som räknas till våld.
Verkligen, det är så otroligt normaliserat. Jag tänker i vår mottagning, ja, men det är vanligt att man kanske söker för ett övergrepp, och det är inte säkert att man beskriver det så. Det kanske var den här händelsen som kändes jobbig, och då hjälper vi till där att liksom försöka hjälpa personen att sätta ord på vad det är. Såklart att det ska kännas bra för personen vi pratar med att vi använder rätt ord. Jag använder inte ordet våldtäkt om personen inte vill det. Så. Men det är ju en del av det, att liksom hjälpa till att formulera. Nej, men det jag tänkte säga var att man kanske söker för en händelse, och sen så började man prata om liksom tidigare relationer eller hemförhållande, och då dyker det upp jättemycket saker som jag och vi inser att det här är ju absolut inte okej, och att man kanske haft jättemycket sex som man inte har velat ha eller som inte känns bra eller som är på någon helt annans villkor eller... det dyker upp väldigt mycket i samtalen, så det kan ju vara väldigt liksom, omskakande och omvälvande för den som kommer i samtal hos oss, och det gäller ju även vår chatt också.
Ja, i chatten är det ju många som loggar in. De har ju ändå hittat till oss, och någonstans så har de ju börjat definiera att det är i alla fall någonting sexuellt som har hänt mig som inte riktigt okej. Så att de har hittat till oss, de loggar in, men det är ju väldigt vanligt att man får frågan, har jag blivit våldtagen?
Mm.
Så att det finns någon... Redan i grunden, man vet inte riktigt vad en våldtäkt är. För att fortfarande idag så finns det ju någon stark bild i media eller populärkultur. Att en våldtäkt fortfarande är det här liksom överfallsvåldtäkten, utomhus, den främling. Det är många inslag av fysiskt våld. Och det här har ju vi och många andra som jobbar med sexuellt våld tjatat om i alla år, att det är ju inte så här den typiska våldtäkten ser ut. Men hos våra stödsökande så ser vi ju att den bilden lever fortfarande kvar. Så att många vet inte att det är en våldtäkt de har blivit utsatta för. Och där får man börja och hjälpa till att sätta ord på, eller låta hjälpa personerna att sätta sina egna ord på vad det är de har varit utsatta för.
Och mycket handlar det också om att prata om reaktioner under ett övergrepp, men också efter. Men att det vanligaste man är utsatt för en våldtäkt är att man liksom, kroppen fryser till, man gör inget motstånd, eller man ska säga, som är fysiskt. Och det kan ju skapa en väldigt stor förvirring hos den som blivit utsatt. För man har en bild innan av att man ska skrika och man ska slåss. Och
kämpa för sitt liv.
Det här är ju kroppen som automatiskt reagerar på det här sättet för att skydda sig från ytterligare liksom våld eller fara. Så det är ju också väldigt mycket att dela den kunskapen med våra stödsökande, att det är så här det ser ut. Det är inget konstigt att du reagerade så här.
Nej, precis.
Det är vanligt.
Men en av tre kvinnor har ju blivit utsatta för sexuellt våld, och ändå är det mindre än 50% av de som söker hjälp hos er som har berättat om det här för någon annan. Alltså varför tror ni det är så? Eller det går ju lite hand i hand med just det här citatet som ni har på rapporten, att det går inte att berätta det här för någon på riktigt. Men alltså, är det någon som sätter ord på varför det inte går att berätta?
Jag tänker först och främst, det här vi ser faktiskt, vi har ju tagit in statistik på vår stödverksamhet under alla år som vi har jobbat, både vad gäller andel som har polisanmält, andel som har berättat, och vi mäter en hel massa olika saker. Men just med det att faktiskt ha berättat för någon annan, vilket vi ser är ett otroligt viktigt första steg, och sen också att anmäla, båda de andelarna i våran verksamhet ökar från år till år. Så att det ser vi verkligen som någonting positivt, och det har ju säkert med att göra det som pågår i vårt samhälle.
Ja, precis.
Genom hela MeToo kom ju som ett uppvaknande, och att vi är så många som har fortsatt hålla i det samtalet efteråt och inte släppt ämnet sexuellt våld och pratat om alla aspekter av vad sexuellt våld kan vara. Så vi ser att fler och fler hittar orden och ges möjlighet att berätta för någon om vad de har varit utsatta för. Sen anledningen till att inte berätta kan ju vara en massa olika. Det vi ofta hör är ju en rädsla för att inte bli trodd.
Man vilket kan är så hemskt.
Ja, alltså. Man kan vara rädd för att den man berättar för ska bli ledsen. Man kanske inte törs berätta för mamma för att hon ska bli ledsen, så att den som har blivit utsatt för sexuellt våld väljer att skydda andra och ta ansvar för andras mående i det här. Vilket ju är helt bakvänt, för det är ju den som har blivit utsatt som behöver stöd.
Exakt. Men också att, som du var inne på tidigare, att i de flesta fall är det någon man känner på något sätt, om den är bekant eller en partner eller förälder, och att då man har ju en definition av den relationen och synen på den personen, och sen ska den bli en förövare. Alltså det blir jättesvårt, och att man själv då är den som blivit utsatt, att det försvårar ju jättemycket att ens tänka att det har varit någonting som varit fel, och sen i nästa steg att kunna anmäla det. Och det skapar ju väldigt mycket sociala svårigheter såklart för den som blivit utsatt att ta det steget och anmäla. Det behöver inte göra det, men det gör ofta det, vilket gör att man inte anmäler, att man har gemensamma kompisar eller alla känner ju den här schyssta killen.
Men gud, jag har tänkt på det. Det är så sjukt att ni vet, om det är ett kompisgäng och så är det en kille som har utsatt en tjej för ett sexuellt övergrepp. Att det är tjejen som då ska gå och bära att säga, åh nej, nu kommer jag förstöra i det här kompisgänget. Det är ju han som har förstört det. Men ändå så är det de känslorna man bär när man har blivit utsatt. Alltså det gör mig så arg.
Och att man ska behöva oroa sig över att när jag har berättat, att vilken sida kommer de här personerna att välja. Alltså att man ens behöver oroa sig för det är vidrigt. Verkligen.
Men ni sa ju det, men vi såg också på er hemsida där att 22 100 anmäler sexualbrott varje år. Men att mörkertalet också är enormt. Hur stort är det?
Det är ju problemet med mörkertal, just att man inte vet.
Ni hade någon siffra där, var ungefär vad man...
Och det finns ju många personer som försöker hitta en siffra på det här. I våran verksamhet under förra året så var det 18%, det vill säga ungefär var femte person utav de här 2500 som vi hade kontakt med hade faktiskt gjort en anmälan. Vilket vi tycker är en ganska bra siffra utifrån att vi vet att mörkertalet är nog säkert ännu större ute i samhället. Men man kan ju titta på anmälda brott som ligger ofta någonstans mellan 22 och 23 000 anmälda sexualbrott per år i Sverige. Och då är 9 000 utav dem våldtäkter. alla som arbetar med brott som riktas mot person vet att det är svårt att anmäla den här typen av brott. Ja. Så vi har ju Brottsförebyggande rådet i Sverige som gör varje år en stor nationell trygghetsundersökning. Där man, det är en anonym enkätundersökning där man försöker fånga upp personer som kanske inte har gjort en anmälan men som faktiskt har varit utsatta för brott. Mm, mm. Så att de ställer frågor kring utsatthet för en massa olika brott, men däribland sexualbrott.
Ja,
och i den senaste nationella trygghetsundersökningen så framkom det att 6% av Sveriges befolkning har varit utsatta för ett eller flera sexualbrott under förra året. Och 6%, det är nästan en halv miljon personer som blev utsatta en eller flera gånger bara under förra året. Så att det här är ett gigantiskt samhällsproblem, och det är så som vi har varit inne på, det är så normaliserat.
Mm.
Man definierar inte ens många av de sexuella kränkningar eller ofredanden som man blir utsatta för som faktiska brott, vilket det är.
Mm. Och tittar man bland unga kvinnor mellan 16 och 24 så har ju en tredjedel varit utsatt för ett sexualbrott förra året. Vilket är ju liksom...
Nej. Oh, men unga kvinnor är ju den grupp som, som är allra mest utsatta.
Och där finns det ju förövare som i de flesta fall är män. Så att det finns ju
precis.
Nej, men vi pratade ju om det lite innan vi satte igång mickarna här. Just att så här, jag tror att alla kvinnor känner någon som har varit utsatt på något sätt.
Mm.
Vilket ju gör att absolut alla män har manliga kompisar som har utsatt en kvinna.
Mm.
Och så här, ja, nu kommer jag verkligen generalisera, men det känns ju verkligen som att många män också, det är så normaliserat för dem med, och att så här, de förlåter sina manliga kompisar väldigt enkelt.
Mm.
Det är inte många män som ställer sig upp och så här, vet vad, jag måste bryta min vänskapliga kontakt med dig för att du har utsatt en kvinna, utan det känns som att man hör så många gånger hur männen backar varandra.
Mm.
Eller så här, ja, men jag, eller typ att man vet att så här, där, nu har min killkompis en relation med den här tjejen, och jag har typ hört att han är inte helt schysst mot henne.
Mm.
Han säger rätt konstiga saker när vi är där, eller liksom han klankar ner på henne. Men man säger så här, det är någonting mellan dem.
Ja, jag skulle precis säga det. Gud vad jag har hört det många gånger.
Ja.
Mm. Nej, men det, alltså, jag kan inte lägga mig i deras.
Varför ska jag lägga mig i? Man bara, det är just du som måste lägga dig. Hur kan du inte fatta det? Det är ju den tystnaden kring, alltså, männen emellan som gör att det inte händer någonting. Måste jag ändå säga.
Ja, det finns säkert män som... Det är ju ett mansproblem.
Ja.
Det är män som utsätter, det borde vara männen som löser det här.
Ja.
Men
ja,
vi är ju nästan uteslutande kvinnor som arbetar.
Och män
med
är ju också jätteutsatta för våld.
Ja.
Av andra män.
Ja.
Ja.
Precis. Så det borde ju också vara ett mansproblem i sig.
Ja. Men, kom igen liksom.
Ja.
Mm, verkligen.
Ja. Mm. Men i augusti i år så publicerades en studie som visade att kvinnor som tjänar mer än sina män eller pojkvänner löper större risk att utsättas för våld i hemmet.
Mm.
Man skulle ju kanske hellre vilja säga att män som tjänar mindre än sin sambo eller fru är mer benägna att utsätta kvinnan för våld.
Mm.
Men vad tänker ni kring det? Alltså, varför är det så?
Alltså jag tänker bara det första att du lyfter, att man vänder på det där.
Ja.
Det, bara det behöver vi göra väldigt mycket när vi pratar om sexuellt våld eller mäns våld mot kvinnor. Att ens säga mäns våld mot kvinnor är ju glöms ju ofta bort. Det är våld mot kvinnor. Det är ingen som utför det här våldet. Så.
Ja.
Gud, det är så sant.
Det är samma som så här, kvinna är våldtagen i motionsspår. Man våldtog i ett motionsspår.
Ja.
Alltså, ja.
Mm.
Hallå.
Mm. Ja, men det här är ju varje vecka liksom.
Ja.
Och sen är det ju jättemånga som är duktiga på att höra av sig till media, och sen så ändras det här, så att det vill jag också säga.
Ja, precis.
Att folk är på tårna när det gäller det här. Nej, men jag tänker just den forskningen som kom ut som tittade på kvinnors inkomster och hur ofta de hade sökt, eller de jämförde, liksom tittade på de kvinnorna som hade höga inkomster och hade tittat på de som hade sökt vård för misshandel, och där de kunde se just om kvinnan tjänade mer så löpte hon högre risk för att utsättas för våld. Och jag tänker att det säger så himla mycket om idén om vad manlighet är och vad det är att vara man. Det är att vara försörjaren, dra in pengarna och liksom ha den rollen, medan kvinnors roll är liksom att vara hemma och ta hand om barn och hem och omsorg. Det känns otroligt sjukt att sitta och säga det.
Ja, 20 liksom.
Könsroller som handlar om att vara the breadwinner.
Typ.
Och att den här studien visade ju också att män liksom, söker mer vård för liksom, depression, ja, men sämre psykiskt mående på grund av den här liksom, maktförändringen i relationen. Mm. Vilket känns ju helt galet att det blir uttrycket för när män mår dåligt så utövar man våld mot sig själv eller andra. Jag tänker också med självmord.
Precis. Det är ju bara ännu, vi är inte förvånade av de här siffrorna. Det är ju bara ännu ett uttryck för hur starka de här gamla traditionella könsrollerna fortfarande är i vårt samhälle och vilket uttryck det får nu när vi börjar rucka på det här.
Precis.
Ja, man blir så här, vad handlar det om miljö och vad handlar, alltså sitter det i generna på männen? Alltså det är så man, nej men man undrar ju. För att så här, det är som att de inte klarar av att en kvinna inte skulle vara beroende av dem.
Mm. Nej, de måste ha makten.
Ja, gud, alltså den liksom, ja men den behovet av makt tycker jag är så obehagligt och skrämmande och också någonting som jag tycker liksom uppleva mig se i alla åldrar bland män. Att så här, det är klart att det är en viss skillnad på liksom så här, ja men, gubbarna som liksom växte upp i ett samhälle där makten var så självklar för dem. Nu är inte makten lika självklar för liksom yngre generationer, men behovet känns fortfarande stort och viktigt för dem. Mm. Vilket jag kan tycka är så här, vad i alltså det gör mig liksom så förbannad.
Men också sorgligt att det är det som är manlighet, att det är det som anses vara manligt fortfarande, att liksom ha det, makten över
som
kvinnan.
Som du var inne på, att vi sitter och pratar om det, så det känns så förlegat.
Och ibland kan jag tänka att det är det kanske. Nej, men sen hör man om en kompis som blir utsatt på något sätt. Eller så läser man liksom på, ja men som en sån här rapport och bara, ja jag är ledsen av att inte bli förvånad. Lite så känner man. Men hur tänker ni då att man ska kunna förändra en sån sak? Var börjar man?
Ni bara, hur mycket tid har ni?
Nej, men det här pratar ju vi jättemycket om. Och det finns ju inte ett enkelt svar på frågan, vad gör vi då? Då skulle ju vi redan göra det. Men det vi gör utifrån vår verksamhet är att vi ser ju att i samhället i stort så finns det fortfarande ganska lite kunskap om mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld. Så vi tror ju på att vi måste få till en kunskapshöjning. Vi behöver utbrett och informera om vad sexuellt våld är. Alla aspekter av det, vilka konsekvenser det får för individen och för samhället. Vi pratar ofta om sexualundervisningen i våra skolor som säkert är av varierande kvalitet, men det vi ofta hör är att man nästan inte alls pratar om samtycke, om sexuell kommunikation, om hur man kommunicerar sina gränser och sådana saker, utan det handlar fortfarande mer om biologisk sexualundervisning, hur könsorgan fungerar och så vidare. Men där tror vi att det finns väldigt mycket att göra, att unga, både pojkar och flickor och icke-binära barn får lära sig vad sex är, vad samtycke är, hur man kommunicerar och sätter sina gränser. Jag tror att vi måste börja i en ung ålder och samtidigt arbeta gentemot samhällets institutioner och våra politiker, att alla förstår det här enorma samhällsproblemet som också får så stora konsekvenser för oss alla.
Ja, det är så sant.
Du ska ju kunskapen in om sex och relationer som du kallar det på lärarutbildningen. Just det. Så det ju, vi får väl se vad det blir av det.
Det är ändå ett steg i rätt riktning.
Men sen, det är så lätt att man blir nedslagen när man öppnar ögonen och tar in det här enorma problemet, men vi försöker också vara duktiga på att påminna oss om just sånt här, att det görs framåt, det går framåt. Precis. År för år så kommer vi lite närmare ett samhälle där kvinnor kan leva fria och trygga, vilket vi inte kan idag.
Nej. Och jag tänker också att vi måste ju ha med oss tanken om att killar kan bättre.
Ja,
ja,
alltså,
ja.
Alltså så, annars, går det ju, annars kan vi ju bara lägga ner.
Ja. Ja.
Att man kämpar mot det där hela tiden för att vi hör ju om våld dagligen. Mm. Ja. Och sen blir man ju också väldigt glad av ja, men, såna här initiativ och liksom hela jourrörelsen som vi är en del av. Att mm. det finns ju kvinnor och tjejer som jobbar med det här hela tiden. Mm. Det gör ju att man känner sig mindre ensam och mindre uppgiven. Men ja. Att också kunna dela det uppgivna mm. tillsammans.
Ja, men man känner sig faktiskt mer trygg också mm. av att veta det, tycker jag. Mm. Men en annan sak som vi också funderat väldigt mycket på senaste tiden, alltså i och med podden, om vi liksom skannar av lite vad vi får till oss, är just liksom att sexuella övergrepp och sexuellt våld, att det känns som att det kryper ner i åldrarna på ett sätt som jag anser är obehagligt. Vi har ju läst, alltså, det här som har uppmärksammats väldigt mycket, inläggen från barnmorskor som beskriver att det kommer unga tjejer med skador i underlivet. Och upplever ni också att det är så, att det är allt yngre tjejer som också blir utsatta?
Ja, säger jag lite tveksamt. Det är ju svårt att veta hur det egentligen är, om det är så att samhället har blivit bättre på att uppmärksamma sexuellt våld i alla åldrar, eller om det är så att det faktiskt kryper ner i åldrarna. Det vi ser är ju porrens inverkan på våra barn och unga. Porrtittandet börjar ju väldigt, i väldigt unga år, och den mainstream porr som finns idag är i stort sett sexuella övergrepp på film som då våra barn, som kanske inte ens har haft någon sexualundervisning än, kanske inte haft någon vuxen som pratat med dem om sex på ett vettigt sätt, och då tittar barn på de här grova sexuella övergreppen på film och kanske får bilden av att det här är sex. Så här förväntas jag som kille eller man att agera mot kvinnor eller tjejer i sexuella situationer. Mm. Så att med porren har vi ju ett jättejobb att göra, och se till att den inte når våra barn och unga.
Precis. Men tycker ni att vi som samhälle har, alltså, för det känns att de här frågorna har man ju ändå pratat om ganska länge och ganska mycket, och man är så här, ja, visst, det är jättebra nu att det ska in i lärarundervisningen att prata om liksom äktenskap och liksom
sex
och relationer och så, men att så har vi som samhälle ändå fortfarande för lite kunskap om sexuellt våld?
Definitivt.
Mm.
Vi säger ju samma saker hela tiden, år efter år. Och det är fortfarande så, jag har en känsla av att vi fortfarande står kvar. När vi börjar prata om sexuellt våld och att det är ett jämställdhetsproblem, att det är kvinnor som blir utsatta och det är män som utsätter. Ja, ofta så kommer vi inte vidare därifrån, för vi måste alltid gå tillbaka till, nej, men inte alla män, och det finns också kvinnor som utsätter. Och år efter år så känner jag att vi inte på ett sätt inte kommer vidare därifrån.
Mm.
Men jag försöker hålla mig positiv och se det som faktiskt förbättras och förändras i vårt samhälle.
Mm.
Men definitivt så har vi ett samhälle som inte har tillräcklig kunskap om sexuellt våld. Speciellt vi får de vittnesmålen direkt från våra stödsökande, att de har försökt söka vård, de har försökt söka stöd, och antingen så har det sexuella våldet inte alls uppmärksammats, eller så har de fått ett dåligt bemötande som gör att de inte haft möjlighet att få stöd eller hjälp efter att ha varit utsatta.
Ja. Jag upplever ni att, eller är det många som vittnar om att vården inte förstår, alltså så här, att de inte snappar upp att någon är utsatt som söker hjälp?
Ja, det skulle jag verkligen säga. Sen är det såklart att vissa har jättefina
upplevelser,
och där de har liksom fått frågan om våld, och sen så kanske den här personen som har frågat om våld inte själv kan ta hand om det, men att hänvisa vidare och att det blir en hjälp. Men ofta nummer ett, att inte ens få frågan om våld. Man söker, om man själv inte har definierat att det är liksom sexuellt våld eller övergrepp man varit utsatt för, utan söker för annat mående, då behöver ju det finnas med i det frågebatteriet som man har inom vården. Och sen även om man ställer frågan, vad gör den yrkesverksamma med svaret? Det behöver man ju också liksom bli bättre på att hur bemöter jag någon som blivit utsatt för sexuellt våld? Vad finns det för svårigheter med att ha blivit utsatt? Och hur kan det uttryckas i ett samtal när man berättar om det första gången?
Mm.
Så där tänker vi både när man, när personer söker sig till vården eller annat stöd kring ja, men dåligt psykiskt mående på olika sätt, att sexuellt våld ska finnas med som en fråga där. Men såklart också att när det är uppenbart att någon har varit utsatt för sexuellt våld, vilka liksom, reaktioner, psykiska svårigheter kan man få efter det? För det behöver ju samhället också bli bättre på. Vi pratar ju om förebyggande arbete, liksom våldsförebyggande arbete, men också att vi jobbar väldigt mycket med att förebygga utvecklingen av allvarlig psykisk ohälsa till följd av sexuellt våld.
Ja.
Just att okej, vi kommer kanske inom den närmsta framtiden inte kunna stoppa sexuellt våld, men vi kanske kan få folk att berätta och att få hjälp tidigare.
Ja, precis.
För det kostar ju liksom både för individen och dess anhöriga, men också jättemycket för samhället att det här liksom våldet pågår och att inte få hjälp snabbare.
Mm. Jag tänker med att man kanske behöver stöd som anhörig. Exakt. Eller så här, att man är kompis och bara så här, hur ska jag ställa frågan? För kan jag verkligen ta hand om ifall jag får ett ärligt svar?
Ja, och det, vi erbjuder ju stöd till anhöriga också. För det upplever ju många som blivit utsatta, att, ja, men som du nämnde tidigare Cilia, att man är rädd hur reaktionerna ska bli, och jag vill inte göra min förälder ledsen, eller jag vill inte vara en jobbig person för min partner som är den här ledsna personen. Typ.
Mm.
Och att, det, att anhöriga får stöd kan ju vara ofta en väldigt stor avlastning för den som blivit utsatt. Att nu vet jag att den får hjälp med det här.
Exakt.
Och problemet med sexuellt våld är ju ofta att den som blivit utsatt inte vill, har kanske pratat med en person om det, som är den här nära, om det är en förälder eller om det är en partner eller en kompis eller så. Och det blir ganska mycket för den utsatta att bära, både för att man känner ett ansvar för den utsattas berättelse, att det här är någonting privat och personligt och jag var den som fick det här förtroendet. Och då kan man behöva ett sammanhang att få prata om sina erfarenheter. Så att vi erbjuder ju grupper för anhöriga. Vi kommer ha föräldragrupp här nu i höst. För vi har ju sett det behovet. Och föräldrar är ju en, liksom en egen del i det.
Ja, absolut.
Så. Men att det verkligen kan vara en avlastning för den utsatta att den anhöriga får stöd.
Ja, precis. Så.
Ja, och jag tänker också om vi alla i samhället blir bättre på att prata om sexuellt våld. Vi får bort en del av, eller helst all stigmatisering som är förknippad med att ha blivit utsatt. Vi lär oss att använda orden och att inte vara rädda för att ställa frågor kring det här. Där liksom en allmän kunskapshöjning i samhället tänker jag också leder till att det blir lättare både för utsatta att sätta ord på det, men också för hela samhället att fånga upp de här personerna.
Mm.
Om det är inom socialtjänst, vård eller rättsväsende.
Ja, precis.
Och det är ju det vi alla och ni arbetar med, att hålla det här samtalet levande så att det inte blir lika otäckt att fråga om utsatthet och också våga ta emot det som man får höra när man ställer frågan.
Precis. Men vi tänkte att så här, om man sitter och lyssnar på det här och liksom har blivit utsatt eller är utsatt för någon form av övergrepp eller sexuellt våld eller liknande, vad vill ni säga till den personen?
Först och främst så vill vi säga att ni är välkomna att höra av er till oss, och vi ska stötta er på alla sätt vi kan. Ni hittar oss på storasyster.org och där finns information om alla våra stödfunktioner, och är det så att vi inte har möjlighet att hjälpa så vet vi vart vi kan hjälpa er att hitta stöd. Våran inställning hos Stora Syster är att vi alltid tror på och stöttar den personen som hör av sig till oss. Så att vågar du ta steget och logga in i våran chatt eller komma till våran mottagning, så kommer vi tro på dig. Så att hur man nu kan skicka med det, men jag vill i alla fall säga att man behöver inte vara rädd för att försöka börja prata med oss. Vi har lyssnat på så många tusentals berättelser genom åren, så att vi törs höra det de har att berätta och vi törs stå kvar i det.
Ja, och jag tänker också att om man blir utsatt att man kan känna en press på att jag måste veta juridiskt hur det här definieras. Det kan vara att man går runt med en känsla av att jag var med om något som inte kändes så bra. Alltså jag tänker att det är också, vi möter ju de personerna också och så hjälps vi åt tillsammans. Vad var det här? Hur kändes det? Hur blev det för dig? Vad hände? Och det som vi också alltid vill förmedla är att man inte är ensam. Ja. För det tänker jag att just att det finns så mycket skuld och skamkänslor kring övergrepp och det vill vi liksom flytta till förövaren.
Mm. Ja.
Och att vi också erbjuder en gemenskap liksom, ja, i det. Att
men jag tänker mig
ensam. Jag får bara en sak till som vi alltid vill skicka med är att det går att må bra efter att man har blivit utsatt för sexuellt våld. Får man rätt stöd, får man möjlighet att sortera och bearbeta i sig själv och man får stöd från andra, så går det att må bra. Och det ser vi hela tiden. Mm. För där tycker jag också att det har funnits en bild som har levat kvar och kanske fortfarande gör att som en våldtagen kvinna är förbrukad eller liksom skadad på något sätt och kommer aldrig kunna leva fullt ut igen. Och det ser ju vi dagligen bevis på att det går att må bra och ha ett fantastiskt liv även efter utsatthet för sexuellt våld. Mm. Men det krävs att man får rätt stöd och att man har en omgivning som kan ta hand om en och att man får redskap att ta hand om sig själv.
Mm. Och det är så viktigt. Men om man är anhörig då, eller alltså, säg att man är kompis med någon som man misstänker lever i en våldsam relation, men där personen i sig inte har berättat det liksom. Alltså, vad vill ni skicka med till dem? Vad kan man göra som kompis eller anhörig om man är orolig för en vän?
Mm. Jag tänker att det som ofta sker i liksom våldsamma relationer är ju just att den våldsamma parten, vilket oftast är en man, kontrollerar personens relationer, vem den får träffa, hur den får höras, vad den får göra. Och att liksom hela... Det är ju svårt såklart i en relation för man är två parter, men att fortsätta höra av sig och liksom inte släppa det där. Släppa den kontakten som man kanske får och att visa att man finns där, för att lämna en våldsam relation är ju verkligen en process. Och man blir ofta helt isolerad och avstängd från sina vänner, så att försöka hålla kvar kontakten. Men vi tar emot mycket liksom förfrågningar och mejl från anhöriga och vänner och så här, vad ska jag göra, hur kan jag hjälpa, hur kan jag finnas där, det här är jättesvårt. Så där kan man ju också höra av sig till oss och få stöd i det.
Det är jättebra.
Men jag tänker som anhörig att försöka hålla i kontakten.
Ja, och kanske också faktiskt säga det, att verkligen sätta ord på det, att oavsett vad det är så finns jag här och du får prata med mig om vad du vill. Du behöver inte göra det idag, men jag kommer fortsätta finnas här. Mm. Och när du är redo att berätta för mig vad det nu än må vara, så kommer jag finnas här. Mm. Man faktiskt artikulerar det, och man kanske behöver säga det 20 gånger eller 50 gånger, men till slut så kanske den personen då vågar lyssna på det och vågar öppna upp och berätta.
Vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar er? Alltså, vad finner ni er inspiration i livet liksom?
Inspiration i livet. Jag inspireras väldigt mycket av starka, kraftfulla kvinnor. Mm. Jag tycker det är så häftigt och så stärkande att se kvinnor som arbetar tillsammans, som stöttar andra kvinnor, som hjälper andra kvinnor att växa. Och vi har ju förmånen att jobba i en bransch i Svenska Jourrörelsen där det finns så otroligt många fantastiska kvinnor att inspireras av.
Nej, men jag tror att liksom att ha med sig ett feministiskt perspektiv på världen är ju så här svindeppigt många dagar, men också precis tvärtom. Styrkan och kraften och liksom att, ja, men den här gemenskapen av vad vi kan göra tillsammans. Mm. Så.
Precis.
Och tron på framtiden och tron på män och alltså så.
Mm.
Och samtidigt få utlopp för ilskan, för det får jag genom feminismen. Ja. Liksom. Att, och att den blir väldigt konkret. Liksom. Att hjälpa till att formulera sig i det lilla, men också handlingskraft till att förändra.
Mm.
Jag tror att feminismen inspirerar mig väldigt mycket.
Men hörni, fan vad fint det var att ni kom hit.
Det var så fint att vara här och få prata med
tusen
er.
Tusen tack.
Tack så jättemycket.
Det var inspirerande.
Ja, ni inspirerar mig, kan jag säga.
Tack.
Vet du vad jag har tänkt mycket på?
Nej.
Paniken i att behöva vara liksom isolerad tillsammans med den som utsätter en för våld.
Ja. Och också bara känna det här att ingen kanske skulle tro en om man vågade börja prata.
Exakt.
Så man är hellre tyst.
Ja.
Eller liksom bara risken i att bli ifrågasatt om man börjar prata.
Precis.
Om det här.
Men, det är så, oh. Men tänk också nu när vi lever i den här krisen att så här, möjligheten att faktiskt söka stöd eller att någon ska se minsta lilla, alltså du vet så här,
den minskar ju också.
Den minskar också.
Mm.
Jag tycker att det är så himla viktigt att prata om de här frågorna, läsa om det, att liksom om du vet att en kompis till dig lever i en relation som har innefattats av våld, kränkningar, sexuella övergrepp.
Mm.
Skriv till den kompisen och bara, hur har du det nu? Är du isolerad? Hur ser din situation ut?
Mm.
För att det där smset kan ju vara liksom livsavgörande. Så, om det kommer i rätt tid.
Precis, det är mycket möjligt att din kompis säger att allting är bra. Men då kan du fråga om ett litet tag igen.
Ja, verkligen.
Bara fortsätt visa att du liksom ställer frågan. Man behöver inte göra det på ett anklagande sätt. Utan man kan ju bara så här, tjena, hur är läget? Bara för att visa att man fortfarande finns där. Och skulle det vara så att kompisen faktiskt vill öppna upp sig, så ska man vara där nära till hands. Eller lite top of mind. Att säga, okej, hon kommer nu, hon eller han kommer nu att lyssna på mig.
Exakt. Och om du själv vill ha stöd eller hjälp, så kan du bland annat söka det hos föreningen storasyster.se. De har chatt, man kan mejla, det finns samtalsgrupper. Man kan också få med sig någon om man behöver liksom gå och göra en polisanmälan eller alltså uppsöka sjukvård eller liknande. Då kan man få hjälp med det. Och sen vill jag också bara liksom tipsa om Unison, som samlar landets kvinnojourer. Unison.se. UNIZON.
Yes. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat ännu en vecka på Ångestpodden.
Gud, det kändes faktiskt jättefint och viktigt, och, eller fint, men du vet så här, jävligt viktigt att släppa det här avsnittet nu.
Ja, men det är ju högst relevant med tanke på en andra våg.
Exakt.
Mm. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs som vanligt nästa vecka.
Puss. Hej då.
Podplay.